I söndags så hade vi frågor till Gud i kyrkan. Och jag började fundera. Vilket kött ska man egentligen köpa? Det är så svårt att veta vilket är egentligen det bästa köttet.
Ja. Här står jag i min köttbutik och styckar lite kött. Jag har lärt mig sedan barnsben att leva på något dött. Ett innanlår, en benmärg och kanske lite bog. Nu plingar det på dörren. Nu får det vara nog. Ja, hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hej.
Hej.
Välkommen till Buffel och Bog.
Och tack så mycket. Ja, tack, ja, tack.
Ja. Vad får du lov att vara idag?
Jo, jag skulle jättegärna vilja ha lite nötfärs till kvällens fest hemma.
Ja, ja, okej. Du, då har jag precis det som du letar efter. Vi ska se här. Ja, där ja, så. 39,90.
Oj, billigt.
Allra finaste, prima vara.
Ja. Mm. Vilket land kommer köttet ifrån?
Ja, det kommer från Irland, Belgien och ja, lite Danmark också.
Ja. Ja, men nej. Jag ska ha svenskt kött.
Svenskt kött ska det vara.
Svenskt
ja, ja.
Ska det vara.
Ja, 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 jag letar vidare. Vi ska se. Ska jag bläddra lite bland mitt kött här. Det ska vi se. Där hittar jag. Så. Här har vi svenskt kött, 59,90, extra pris idag, bara idag och
just
lite
det.
Imorgon också.
Men den här flaggan, det betyder att det är packat i Sverige, va?
Ja, precis.
Jag ser att det står ursprungsland Holland.
Ja, ja, men det är ju packat i Sverige.
Ja, fast jag vill ha svenskt kött packat i Sverige, svenska djur.
Ja, ja, okej, ja du är sån. Vi ska se. Jag letar vidare. Jag bläddrar bland mitt kött. Där, så gött. Här, nu har jag hittat det. Mm. 79,90. Svenskt kött, packat i Sverige. Precis det du vill ha.
Perfekt, är det ekologiskt?
Jag väntar lite.
Nej men, hallå.
Så.
Du kan...
Nu är det ekologiskt.
Men du kan inte sätta på en lapp, jag såg precis vad du gjorde.
Ja, nej, men alltså det är ju svenskt. Alltså, allt i Sverige är ju typ ekologiskt. Alltså vi har jättehårda regler och så.
Ja, fast är det närproducerat undrar jag då.
Närproducerat, vi ska se. Umeå. Ja, men en timme med flyg, det kallar jag närproducerat.
Alltså seriöst, det här fungerar inte. Jag ska ha svenskt kött. Det ska vara det bästa du har, närproducerat hela svängen.
Ja.
Annars så går jag hem.
Okej, ja, men varför sa du inte det från början? Jag ska se här. Jag ska bläddra bland mitt kött här lite. Jo, här. Nu ska vi se. Ah. Crème de la crème. Här har du den. Kossan Hilda. Mm. Ja.
Bra.
Uppvuxen i Lysekil i en villa med öppen planlösning, havsutsikt. Hon har gått på en självvald LCHF-diet. Mm. Wow. Fri tillgång till utegym. Finare kött än så här kan du inte få.
Alltså, det låter ju väldigt bra. Mm. För bra för att vara sant. Jag tar det.
Ja, varsågod. Här får du Hilda.
Åh, tack.
Så,
tack.
Nyslaktad idag. 599 kronor blir det då.
Så har du just 599 kronor?
Ja, precis. Det är Hilda.
Oj, nej, det går jag inte. Det var alldeles för dyrt. Det vill jag inte ha. Nej, alldeles för mycket pengar för mig.
Men jag trodde du förstod att allt här har ju faktiskt en kostnad. Alltså du kan välja det irländska köttet, det billiga, och din plånbok, den kommer undan. Men då får du betala med din moral. Mm. Eller så kan du välja Hilda här, och då får du betala med dina pengar. Mm. Eller så kanske du inte känner att något av de alternativen passar. Ja, men skaffa kanske lite egna djur, odla hemma. Men då kommer det kosta av din tid, och den vet jag att den har du kär.
Ja. Ja, jag får gå hem och fundera på det här.
Det tycker jag. Och när du funderat vidare så är du jättevälkommen tillbaka till Buffel och Bog.
Tack. Ah, tack.
Tack.
Strålande. Jag tror att den sången hade vunnit Melodifestivalen igår också. Josef, S. Nyskriven för idag, eller hur? Ja, precis. Vi har lite annorlunda söndagar, har haft, som Linnea sa, tre söndagar som utgår från frågor jag skulle vilja ställa till Gud. Lite spretigare söndagar har det varit. Men där du har fått lämna in frågor och sen försöker jag göra någonting av det. Har varit en del att jag har försökt att ge några tankar, några svar eller hur man kan tänka på en del frågor. Har handlat, som Linnea sa, treenighet, änglar, en specifik bibeltext om sonen som förstfödd och så förra söndagen lite genom himmel och helvete och evigheten och lite sådana svåra frågor. Sen har det varit en del där jag har försökt att tänka lite högt med dig om hur hanterar jag mina frågor? Vad gör jag av mina funderingar? Hur lever jag med dem? Första söndagen talar om att inte gömma sig bakom sina frågor. Att mina frågor inte blir någon slags skydd som jag sätter upp och börjar villkora min tro. Gud, eftersom jag inte förstår så tänker inte jag. Om du inte svarar på så kommer inte jag. Att jag inte villkorar min tro, utan att jag tror på, jag litar på, jag lyder, jag går med honom även när jag inte förstår. Och förra söndagen en del om det här med frågor och tvivel. Att det är skillnad på att ha frågor, att fundera, att bearbeta sin tro och att ha tvivel. Det ena är någon slags intellektuell övning där jag möter min brist på kunskap, min brist på förståelse. Det andra handlar om hjärtat. Sen kan det vara så att om jag inte får bearbeta mina frågor, om det inte finns utrymme för det, eller jag kanske inte vågar, eller jag uppmuntras inte till det, så kan det leda över till tvivel till slut. Det var en artikel bara nu i veckan, tidningen Dagen, Alf B. Svensson och någon till, som skrev om det här, att vi måste låta människor få ställa sina frågor och få bearbeta sina frågor så att vi inte hamnar i tvivel. Men om du har mycket frågor och funderingar runt din tro, var inte så bekymrad. Det är inte så att du tvivlar, det behöver du inte alls göra. Det behöver inte vara samma sak. Utan ta dina frågor. Försök att hitta svar, liksom bolla dem med någon. En del frågor kan vi komma längre i. En del frågor kan vi bara få lite input på så att ja, just det, så kan man tänka. Och så löser det upp en del av knutarna. Och landar också i det här sista, att du kan leva i tro, i glädje, i seger, i frid, i hängivenhet, i övertygelse samtidigt som du har dina frågor. Att leva med mycket tvivel och att inte vara säker på någonting, det är inte en finare form av tro. Ja, han Jörgen, han är så naiv, han tänker inte, han bara tror. Allt är så enkelt. Men jag vet, jag bearbetar min tro. Ja. Och visst ska vi göra det. Men vi kan leva i en övertygelse, fullständigt förvissade om Jesus Kristus och hans kärlek. Och samtidigt ha en del frågor, absolut. Så vi kan ha ett frågetecken och så kan vi ändå ha lite grann ett leende på läpparna i vår tro på Jesus. Där någonstans har vi varit de tidigare söndagarna. Och idag lite mer frågor om köttfärs. Församlingen, människan och livet. Lite mindre bibelord idag och det beror lite grann på naturen av frågorna. Fast jag ska landa i lite bibelord så att vi kommer in i skriften också. En fråga som är så fantastiskt bra. Hur formar vi församlingen tillsammans med alla personligheter? Jag ställde den här frågan själv till våran cellgrupp i höstas. Det var inte jag som skickade in den till mig själv nu, utan det är någon annan som har formulerat det här. Men den är ju jättebra. Hur bygger vi en församling där vi är så olika? Här finns du som är lite mer introvert. Och det värsta som finns, det är när någon checkmötesledare säger: vad roligt att se er. Ställer upp och så hälsar ni på 5 stycken. Och du bara, måste vi? Jag går aldrig hit igen. Ja, men det bara knyter sig. Och sen finns du som är tvärtom. 5. Kan jag inte få hälsa på 50? Kan vi inte kramas? Liksom. Och sen ska båda de här människorna vara i samma gemenskap och samma gudstjänst. Hur gör vi det? Här finns du som är lite äldre som tänker så här. Det är ju ingenting är som det har varit. Allt förändras hela tiden. Det är nytt, nytt, nytt. Och så finns du som är ung som tänker så här. Men det är så gammalt och mossigt. Det förändras ju aldrig någonting. Man tänker så här. Lever vi på samma planet? Och så finns du som är ganska trasig. Som kämpar mycket, har kämpat mycket, är ganska skör. Och här finns du där livet har varit ganska enkelt. Du bara, yes, livet är väl inte så svårt. Vi finns ju här inne allihopa. Hur i all sin dag formar vi en församling, en gemenskap, en miljö där alla vi får plats och möts? Det är en fantastiskt bra fråga och jag vet inte om jag har något svar. Men tänk så här, församlingens vision. Församlingen för hela livet. Hela evangeliet till hela människan under hela livet. Då är det som att vi ändå tänker att ja men det går ju. På något sätt så har evangeliet med hela livet och hela människan att göra. Så vi tror ju någonstans att det ändå är möjligt. Och faktiskt att vi sitter här idag. Se dig omkring lite grann. Du som är extrovert, du som är introvert kan bara fortsätta titta framåt. Ja, men att vi sitter här idag visar att ja, men vi lyckas ju lite grann i alla fall med detta. Och två ingredienser som jag tänker, två ledord som vi behöver i detta. Och som är anledningen till att det funkar och kanske kan funka. Det är generositet. Och Jesus som centrum. Jag hade tänkt att skriva tacos på generositet för att du skulle komma ihåg det. Vadå tacos? Det har att göra med köttfärsen också lite grann. I vår familj, nästan varje fredag, kommer något av våra barn och säger, vad blir det för käk idag? Ah, det blir tacos. Yes! Jag har berättat det här många gånger och tänker berätta det flera gånger. Är det så att jag och Britta älskar tacos ut överallt? Nej, det gör vi inte. Det är helt okej. Okay. Smakar ganska bra och man behöver inte tänka så mycket när man ska laga mat. Men vi äter ju inte tacos varje fredag för vår skull. Utan för att våra barn älskar det fortfarande. Jag hoppas att det går över. Men då kan ju vi som är vuxna göra avkall på våra preferenser. Det vi kan, vi skulle vilja käka råbiff med mycket lök. Och då skulle vi få sitta själva. Så för familjens skull så lägger vi en del av våra preferenser och önskningar åt sidan. För de som är yngre. Vi är vuxna, de är barn, därför kan vi ta ett ansvar för dem. Och vi behöver inte liksom propsa på vårt. Generositet. I en församling. Så lever vi på samma sätt. Där jag som har varit med länge. Du som har varit med länge. Du som är lite äldre. Vi tänker hela tiden ett steg neråt. Det handlar inte om att jag ska få mitt. Utan hur kan vi göra församling för dem som kommer efter mig. Du som är 70. Tänk. Neråt. Hur bygger vi församling för nya människor som kommer? Du som är 46, som mig. Hur bygger vi församling neråt? Nya människor som kommer. Du som är 26. Tänk ner. Hur bygger vi församling för nya människor, för unga människor? Du som är 16, du kommer inte undan du heller. Det kommer någon efter. Hur gör vi församling för morgondagens generation? Och då tänker jag lite grann, tacos varje fredag. Jag som är vuxen, som är mogen, som är stabil i min tro. Jag behöver inte få mitt, utan jag tänker på någon annan. generositet på alla sätt. Och så Jesus som centrum. Det sitter ihop i det här. Att jag har inte min trygghet, min fasthet, min stabilitet sitter inte i formerna, i hur vi gör. Utan min fasthet, det sitter i för vem vi gör det. Jesus är mitt centrum. Det är vad Jesus har gjort i mig, för mig. Vem han är. Därför tillber jag. Därför ger jag. Därför är jag med och tjänar. Därför liksom skjuter jag till min kraft och min energi in i församlingen. Generositet och Jesus som centrum. Och det är så många av er som lever i detta. Därför mår vi ganska gott som församling och är en långsamt växande församling och nya människor hittar in. Så bara stort tack till dig. Hurra för dig. Jag ska be Josef skriva en hyllningssång till dig. Ja, men det är vackert. Du som har fångat det här, som finns med, inte för att du ska få ditt, utan för att du ser andra människor. Och du har Jesus som centrum. Så stort tack till dig som är med och bygger utifrån det. Och jag tror att det är sättet för oss att bygga församling för så många olika människor som vi är. För vi kommer inte kunna hitta mönster, liksom stilar som matchar alla människor. Det går ju inte. Utan vi får hitta andra centrum. Men jättesvår fråga, jättespännande fråga, som om Linnea ligger vaken över vilket kött hon ska köpa, så är det en sån här fråga som jag kan ligga vaken över. Fundera på hur bygger vi församling. Men vi är lite olika, jag och Linnea. Vi tänker på lite olika sätt. En annan fråga som sitter ihop med det här. Gud, är vår tids kyrka så som du vill att vi kristna ska leva och det sätt som du vill att vi ska berätta om dig? Vår tids kyrka skiljer sig väldigt mycket från den första kyrkan. Det här är på ett sätt kan vara flera frågor igen. Både lite jämförelse med den första kyrkan och det här med vårt sätt att leva. Hur vi lever ut vår tro idag. Jag tänker att jag delar lite på den och börjar med jämförelsen med första kyrkan. Och så kommer vi tillbaka till lite grann de här andra konkreta frågorna sen och som Linnea och Josef illustrerade. När vi talar om den första kyrkan, du som har lite koll på, läser din bibel, finns med lite grann. Viktigt att vi inte idealiserar bilden av det som har varit. Varken det som har varit bakåt i vår historia, din historia, pingströrelsens historia, men inte heller den tidiga kyrkan. Vi hittar ju beskrivningarna i apostlagärningarna och framförallt Paulus brev, så kan vi få en bild där Paulus brev, kan man säga, från mitten på apostlagärningarna och framåt, där synkar ju breven och apostlagärningarna. Där Paulus är på de här olika orterna och sen skriver han brev till dem så att vi får en hyfsad bild av hur det ser ut. Om vi bara läser apostlagärningarna kapitel 2, 3, 4, precis liksom i inledningen. Efter pingstdagen så får vi en fantastisk bild av kyrkan. De deltog troget i apostlarnas undervisning, i brödsbrytelsen och bönor. De hade allting gemensamt. De möttes varje dag i templet i jublande, innerlig glädje. De var omtyckta av folket. Det är under och tecken och dunder och brak och halleluja mest varje dag. Så ser det ut. Ja. Amen! Och vet du vad? Jag har predikat över de texterna och kommer att så göra. Det är fantastiskt. Och jag tror att vi ska ha den bilden. Och någonstans den frågan och längtan. Gud, kan vi få bygga en församling som liknar det här mer och mer och mer? Absolut. Det ska vi göra. Sen kommer vi till kapitel 5. Där är det några församlingsmedlemmar som försöker luras. I kapitel 6 börjar de klaga. I kapitel 7 kommer förföljelsen. I kapitel 9 blir det en hemskt obekväm och jobbig människa omvänd som heter Saul. Och så går det på. Och så läser vi breven om tiden som följer. Så blir det lite grupperingar. Några som tycker att de är andligare än några andra. Det är ledarskapstrassel, det är synd, det är svårigheter i mötet med omgivningen och så vidare och så vidare. Så helt plötsligt så skiljer sig inte församlingen i Korint, i Efesus, församlingen i Galatien från församlingarna i Trollhättan. Så de hade inte alla rätt heller. Vi har inte alla rätt, absolut inte. Men det hade ju inte de heller, för det var ju människor också. Sen har vi bilden då, kapitel 2-4 någonstans, där det är någon slags sådär, tänk om, sträva, gå mot det här. När Jesu liv och kraft och den heliga ande verkar i och genom er, så finns det en möjlighet att nå åt det hållet. Och det ska vi be om, vi ska längta efter, sträva mot det. Men att vi inte idealiserar bilden för mycket, för då blir det ju att vi kan slå lite på oss själva. Och i värsta fall så börjar jag slå på dem där. De i församlingen, den gruppen där, eller den kyrkan, de är inte lika bra som. Utan någonstans jag ser att församlingen, det är alltid jag och vi. Och vi har en målbild som vi strävar mot, men ingen av oss är där. Och så hjälper det mig i att hantera både mina egna och andra människors svagheter. Så skiljer vi oss mycket från den tidiga församlingen? Ja, på några sätt fantastiskt mycket. Men på en del andra sätt så är det ungefär samma människor som var med då som är med idag. Den andra delen av den här frågan då. Hur lever vi som kristna? Hur berättar vi om dig? Eller hur tänker Gud om val av kläder? Hur tänker Gud om att vara vegetarian eller inte? Vad tänker Gud om alla miljöproblem vi har? Flera sådana frågor som har skickats in. Och det som Linnea står inför här, med det här köttet. Hur gör jag liksom? Och den kloke försäljaren säger, det finns alltid ett pris. Vilket sätt vill du betala? På något sätt med övertygelse, med pengarna eller med tiden. Hur gör vi? Miljöproblem. Mina kläder, det är ju liksom inte om jag ska ha grå kavaj eller svart kavaj idag, eller kavaj överhuvudtaget. Man kan ju tänka att, ja men hur ska det vara ekologisk bomull? Ska jag bara köpa fair trade tröjor? Eller ska jag sticka kläderna själv? Eller vad? Alltså hur möter jag det här? Och hur gör jag det utifrån min tro? När tron och livet möts, vad gör jag? Tänk vad enkelt och skönt det vore om vi hade manualen för det. Gör si, gör så, gå dit, gå inte dit, sväng höger och inte vänster. Om vi hade den manualen så detaljerat i så många av de här frågorna vi möter. I perioder så har, jag skulle säga, nästan alla kyrkorörelser gjort. Vi kallar det för syndakatalog inom pingströrelsen. Vi har väl olika namn på det. Där det blir väldigt viktigt med yttre markörer. Han gör si, hon gör så. Alltså, han är ute och hon är inne. Hon ser ut så och han ser ut så. Okej, då är hon ute och han är inne. Det blir väldigt mycket rätt fel i yttre markörer. Som sagt, det är inte bara pingströrelsen som har haft det. Är det helt fel? En del av er har växt upp med det här. Väldigt, väldigt tydligt. Och tänker att, oh, vad skönt att det är borta på ett sätt, en del av det. För det var ju helt fel. Är det helt fel? Nej, det är inte helt fel. För när jag läser min bibel så förstår jag att det spelar roll vad jag gör av mitt liv. Det spelar roll hur jag lever. Det är inte så att, ja men det är bara att tro på Jesus och göra vad du vill. Det spelar väl ingen roll, det är ju din tro här. Sen vad du gör, det bestämmer ju du. Nej, inte alls. Det är inte oviktigt. Det är inte oviktigt inför Gud. Det är inte oviktigt inför våran kallelse, vårt uppdrag att följa honom. Petrus säger i sitt första brev att lev ett allt igenom heligt liv. Sug på den du. Vad innebär det för dig idag? Lev ett allt igenom heligt liv. Men det finns så många frågor som inte har de här enkla svaren. Utan jag tänker så här, vi får försöka se till vad Gud säger i stort om livet. Och på något sätt följa det. Vi läser att skapelsen är Guds. Och vi som människor, vi är satta till att både vårda och råda över skapelsen. Vad innebär då det? När det kommer till miljö, när det kommer till shopping, när det kommer till konsumtion. Gud, det är hans skapelse. Jag som människa, vi är satta att vårda och råda över skapelsen. Vad innebär det? Ska jag då bara köpa Hilda från Lysekil? Eller ska jag köpa det irländska köttet som var billigare? Fundera på den du, den tänker inte jag svara på. Men vi vill ha de här enkla svaren. Utan någonstans, med det Guds skapelse, vi ska råda och vårda, vad innebär det? Och där kanske vi kommer fram till lite olika hållningar. Det står att hela jag tillhör Gud. Om jag har sagt mitt ja till honom så tillhör hela jag Gud. Min kropp, rubbet. Vad innebär det när jag tänker på hälsa? Hälsotrend. När det kommer till min sexualitet. När Paulus säger att mitt kropp är den helige andes tempel. Vad jag gör av min tid. Jag är Guds, hela mitt liv. Allt jag har, okej? Vad innebär det för hur jag förvaltar min kropp? Vi kallas för hans ambassadörer, hans sändebud, hans representanter. Att jag då ärar Gud med hela mitt liv, lite som Linnea vittnade om här. De liksom vill göra det med hela sitt liv. Vad innebär det? I hur jag möter människor, mina attityder, mitt språk. Det var en debatt i dagen här för några veckor sedan om svordomar. Jag vet inte om ni såg en del av det. Det var någon som hade sett, vad heter den, 101-åringen. Är den väl uppe i. 102-åringen kommer först nästa år. Och det var, en svordom var 40:e sekund i den filmen. Och så blev det ett samtal. Men vad, utifrån min tro, liksom, vad säger Bibeln om språket? Kan man tänka att om jag är Kristi ambassadör, jag är sändebud för Gud den högste, och när människor möter mig så på något sätt så ser de Jesus i mig. Spelar det någon roll hur jag låter? Jag tycker det. Det blir ganska viktigt. Men någonstans att vi ser de här stora sanningarna. Jag har skrivit, begränsa min egen frihet till förmån för andra. Det här är en tanke som Paulus lyfter fram olika tillfällen. Vi är fria. Han säger, låt ingen döma er för vad ni äter eller dricker. Om någon håller på med olika högtidsdagar och dagar hit, någon håller reda på dagar och ni är fria. Fullständigt. Men, låt inte den friheten som ni har fått får leda till att en annan människa faller. Vad innebär det för mitt sätt att förhålla mig till kanske olika högtider, olika sätt att leva? Är du med? Så jag tänker att om vi får en del av de här stora sanningarna så är en del av de små pusselbitarna som också kommer falla på plats. Och en del av de här små pusselbitarna kommer falla på plats på olika sätt för oss. Där både du och jag tänker så här, ja, vi är Kristi ambassadörer, både du och jag. Eller vi kan ta skapelsen är Guds. Vi är satt att vårda och råda. Linnea, för henne blir det självklart att hon köper Hilda. Självklart ska jag göra mitt absolut yttersta för miljön i alla lägen, kosta vad det kostar vill. Och jag kommer fram till att nej, det är bättre att stödja Irland. De har det nog inte så lätt. Och då kan jag lägga mera kronor i kollekten som går till att bygga brunnar i Tanzania. Alltså vi landar på lite olika sätt, men vi utgår från samma punkt. Så att vi inte dömer varandra för snabbt heller, men att vi får in en del av de här stora sanningarna, för att vi har ju inte en manual för vårt liv. Utan följ Kristus. Och så lever du utifrån det. Ställ frågor för hur du lever, på vilket sätt. Kanske är det så att vi behöver ompröva en del grejer. Och sen tänkte jag så här när jag satt och förberedde det här och bad och funderade. Alltså det finns ju en del ganska tydliga uppmaningar. Alltså var inte girig utan var generös. Den är inte så svår att förstå. Den är lite svår att förhandla bort. Utan bara, är det här girigt? Ja, då är det fel. Punkt. Då släpper vi den här liksom, då går vi ditåt. Men jag tänker så här, hur mycket av mina frågor, hur mycket av dina funderingar sitter i viljan? Där jag vill, tycker, tänker, jag vill gå hitåt. Fast jag nog egentligen vet eller anar att Gud säger, där går vägen. Men att jag lite grann gömmer mig bakom frågorna igen. Att, ja, men det är inte så tydligt. Man kan tolka det här på flera olika sätt. Så det är inte så enkelt. Fast jag ändå någonstans i mitt hjärta vet vad Gud säger. Hur mycket av mina frågor sitter i min vilja att följa det som jag egentligen nog vet. Att om Jesus stod här och jag frågade honom, så vet jag nog vilket håll han skulle peka. Fast jag vet inte om jag vill gå åt det hållet. För det här är lite lättare, lite bättre. Jag tjänar lite mer pengar på det. Eller det blir lite behagligare nu. Eller hur mycket av mina frågor sitter egentligen i min vilja? Och att jag inte hamnar i det här. Hur långt bort kan jag gå och ändå vara kristen? Hur långt bort, liksom, hur långt ifrån ett alltigenom heligt liv kan jag leva och ändå vara kristen och följa Jesus? Utan någonstans riktningen får bli Jesus. Hur nära kan jag komma dig? Hur mycket kan allt det jag gör ära Jesus, vad finns det i mitt liv som inte gör dig glad? Inte liksom, hur långt kan jag ändå gå ifrån och han ändå ser mig och på något sätt tycker om mig och ja, Jörgen, du är fortfarande med i laget men du står på kantlinjen, utan hur nära honom kan jag komma och leva? Det är jättesvåra frågor som finns när livet möter tron. Så blir det inte enkelt. Att vi aldrig påstår det. Men liksom rannsaka ditt hjärta lite grann. Hur mycket av dina funderingar bottnar i viljan om Jesus stod bredvid dig och du kunde fråga Jesus, vad tänker du? Ska jag det eller det? Om du vet, tror, anar och är ganska säker på att han skulle nog säga så där. Är jag beredd och följa det då? Ibland vore det enklare med en väldigt tydlig manual, men det har han inte gett oss, utan han har gett oss sin ande som leder och hjälper. Jag vill avrunda, jag vill landa de här tre söndagarna i ett bibelord som hjälper mig i min förståelse, i min hantering kan man säga av lite svåra saker. Från femte Mosebok 29 och 29. Där står det så här: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla ord i denna lag. Det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. Att det finns det som är fördolt. Det finns det som ligger i det suddiga som du aldrig kommer att se, aldrig förstå. Det finns, alla dina varför kommer inte få ett därför. Alla dina frågor kommer inte få svar. Alla dina funderingar kommer inte lösas. Varför hände det? Varför hände inte det? Varför blev det si? Varför blev det inte så? Det fördolda hör Herren vår Gud till. Och att kunna överlämna det. Jag vet inte vad du brottas med. Varför blev det si? Varför blev det så här? Och att det kanske ligger i det här suddiga som du aldrig kommer att förstå. Vi ska försöka förstå, det har jag sagt nu om kommande eller om tidigare söndagarna. Vi ska öka vår kunskap och brottas med saker. Men någonstans kommer vi till punkten att det här varför, det kommer aldrig få därför. Det ligger i det fördolda. Och det som ligger i det fördolda, det hör Herren vår Gud till. Sen finns det ju jättemycket som jag faktiskt förstår, som är uppenbarat, och det gäller för dig och mig. Och att jag lever mitt liv utifrån det jag faktiskt förstår. Och att mina frågetecken, jag jobbar med mina frågetecken, men jag leds av mina utropstecken. Jag bearbetar saker, men det är inte det som är på något sätt min föda och min riktning, utan det är utropstecknena. Det jag vet, det jag känner till, det som är uppenbarat. Det finns ju väldigt, väldigt mycket, och en del av det är på något sätt väldigt enkelt att greppa. Jesus älskar mig, han dog för mig, jag blir förlåten av honom när jag säger förlåt Gud för mina synder. Jag blir hans barn. Evigheten, himlen väntar på mig. Han kallar mig att leva för honom på bästa sätt utifrån bästa förmåga, vad jag förstår och vad hans ande leder mig. Han vill att jag ska leva generöst mot människor, älska mina medmänniskor, tjäna mina medmänniskor, leva i en församling, ge mitt bästa och emellanåt säga ett halleluja och lovsjunga högst av alla. Okay? Hur svårt är det att förstå? Ja, men Gud, hur var det där med, ja. Och hur blir det där med, ja. Jag vet inte. Det ligger i det suddiga. Men planen som är upplyst, den är ganska stor, min vän. Du har ganska mycket utrymme att leva på. Och tjäna och göra och vara utifrån det som är uppenbart. Och det gäller för dig. Gud kommer aldrig fråga mig när jag kommer till himmelen en dag. Så här, Jörgen, varför talade du inte mer om hur änglarna uppenbarar sig för människan? Ja, men det står ju ganska lite om det. Det står att de uppenbarar, men inte riktigt hur. Och, ja, men varför talar du inte? Du kunde väl ha förstått lite mer. Ja, men vet du, han kommer inte fråga mig det. Han kommer fråga mig, Jörgen, varför gav du inte mer av det som jag hade anförtrott dig? Varför älskade du inte mer? Varför lät du de här gåvorna som jag hade gett dig på något sätt brinna inne? Varför tjänade du inte utifrån dem? Det kommer han ju fråga mig. Han kommer inte fråga mig om det som låg i det fördolda som jag aldrig fattade. Det som aldrig var meningen att jag skulle fatta. Utan han kommer fråga mig, Jörgen, vad gjorde du av ditt liv? Av det som du förstod, av det du visste, av det jag hade lagt ner i dig. Jag kan inte leva på, bygga min tro på allt jag inte förstår. Det finns ett spår inom teologin som kallas för den apofatiska teologin. Det innebär att vi kan inte säga någonting om vem och vad Gud är. för att han är så stor. Vi kan bara säga vad Gud inte är. Och för mig blir det så här, vi kan inte säga någonting om hur Gud är, vi kan bara säga vad Gud inte är. För mig, fast jag är en ganska enkel människa, för mig blir det jättekonstigt. För Gud har ju uppenbarat sig i ordet ganska mycket. Han är kärlek, han är glädje, han är frid, han är förlåtelse, han är barmhärtighet. Han liksom, det går ju jättebra tycker jag. Att vi inte hamnar i allting som vi inte vet och förstår, att det blir vad vi försöker leva i och från. Att jobba med sina frågetecken, bearbeta, kanske tillsammans med andra, litteratur, annat, men att leva utifrån sina utropstecken. För jag kan ju gräva ner mig i mina frågor. Jag kan gömma mig bakom mina frågor för att låta bli att gå de här enkla uppenbarade vägarna. Och jag slutar i samma bild som förra gången. Den där, det fantastiskt glada frågetecknet. Jag hoppas att du förstår, min vän. Ha dina frågor. Bearbeta dina frågor. Tveka aldrig att fundera högt med någon. För har du funderat på det så har någon annan funderat på det. Och vi får säga våra, Gud, varför? Och när du tycker han inte svarar så går du till Simon Hansson. Simon, hjälp mig! Hur tänker du det här? Han bara, jag vet inte, jag har aldrig tänkt tanken. Vi frågar Rebecka. Rebecka, har du tänkt på det? Jag vet inte, jag läste en artikel om, och så händer det någonting. Jobba med dina frågor, det är aldrig farligt. Men samtidigt så kan jag leva med ett halleluja. Jag kan leva med tro, med övertygelse om det som är uppenbart, och jag vet att Jesus finns och han är där, och han dog på korset och uppstod. Och han bor i mig och jag är frälst, och det är bara yes, han leder mig och hjälper mig. Det kan jag leva med samtidigt i mitt liv. Så det behöver inte vara så farligt att ha sina frågor. Utan det är när det där leendet börjar försvinna. Men kanske inte tar i tur med det, utan det börjar äta sig in. Då ska vi lite röd flagg. Liksom. Nej, jag måste bearbeta det här. Gud, hjälp mig att hålla fast vid dig trots mina frågor. Och lita på dig även när jag inte förstår.